Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vi hälsar alla varmt välkomna tillbaka till en ny härlig vecka med Sanny och Svensson. En bra inledning på veckan och nu har vi kommit till avsnitt nummer 45. Vad tänker du på då?
Oj, det är såna namn. Vilken leverans. En trogen lyssnare får vi förutsätta i alla fall är Jesper Alasari, backgiganten i Karlskoga. Han kommer med små tips på andra nummer. Han tyckte dock inte om sig själv. Alexander Falk, back i Södertälje. Janne Ordos, Oskarshamn. Viktor Andrén, han var bra i finalserien 2018, va?
Jajamän.
Riktigt, riktigt vass. Och en som kommer bli vass, kommer ihåg vad ni hörde först? Ni har säkert hört innan. Men Simon Lundmark, en blivande riktigt, riktigt bra, åtminstone SHL-back.
Ja, efter de här stora namnen som du har tagit så tar jag vid med ett par ytterligare stora namn. Sebastian Dyk, en Vellinge-kille som numera håller till i Finland. Spelade med nummer 54 där, men vi minns honom med 45-an från Södertälje. En annan 45-a är faktiskt en tröja som jag har exakt här framför mig. En äkta tröja. 45 är ju faktiskt inte så vanligt, men jag äger faktiskt en 45 i min samling här. Johan Norgren hade den i Malmö när de gick upp 2006 faktiskt. Exakt den tröjan. En annan som jag minns med nummer 45 på ryggen spelar väl nummer 8 i Luleå. Men 45 i AIK är Per Savilak i Naganda. Och jag kan bara minnas tillbaka ett ögonblick med honom. Och det är enda gången på en läktare som jag har fått puls av att det har varit en fight på läktaren. Det var när Savilak Dinagando och Teemu Kese skulle gå en liten rond på hovet 2009. Jag är ingen fan av de här slagsmålen, men då fick jag jävlar i det puls när jag satt där på ett ödsligt hovet en söndagkväll och kolla.
Varför då? Vad var det som du fick puls av?
Nej, men jag vet inte. Men att det var två sådana hårda backar som verkligen skulle gå en runda. Jag kan inte beskriva varför jag fick puls av det, men jag fick det i alla fall. Men vi avslutar med, jag säger, världens bästa 45-a, Oskar Möller. Från veckan som har varit så har Sanny Lindström varit ute på vägarna och han var nere i Jönköping. Han tog en liten tur där längs Riksväg 26 och landade i Jönköping för att kolla på HV mot Linköping. Och då var han lite småimponerad av Linköping, tyckte jag mig fick en känsla av när vi pratade där på torsdagskvällen.
Vet du bygger upp nästan som att jag ska prata med mig själv i tredje person här. Jag är så otroligt sugen på det och prata om mig själv som Sanny Lindström nu när jag fått en nästan, det känns overkligt stort när du pratar om Sanny Lindström var där och där.
Som om du inte redan sitter på höga hästar eller?
Nej, lite så. Men lugn nu Svensson. Jag har ju rätt mycket på din Twitter-vecka ska jag säga som vi kommer att avhandla i det här avsnittet.
Nej, det är bara att komma.
Jag som sagt är nere i Jönköping och tänkte HV71 vann ju matchen innan då i tisdags mot Luleå 5-1. Spelade med bra fart, även om tyckte kanske Luleå var, låter konstigt när ett lag vinner med 5-1, men tyckte Luleå var nog så bra som HV71 i den matchen. Men då kände man att nu är HV på gång och kommer ut mot Linköping och är så sjukt svaga. De är så otroligt dåliga HV71. Ingen fart, dåligt passningsspel, allt är dåligt. Alltså det är så dåligt HV71. Och de följer upp det med en match som jag satt igår i söndags och kollade på när de mötte Skellefteå. För jag var bara tvungen att kolla, verifiera, var det 12 skott man hade på mål på hemmaplan? Var det verkligen så dåligt?
Så då satt du en söndag och gick igenom en match där alltså?
Ja, fråga inte min familj vad jag gjort den här, vad jag gjort på söndagen. För därefter har det varit hockeyallsvenskan också. Satt och spikade och kollade Modo mot Västerås. Nej, men jag var ju tvungen att kolla på det för att bara se, var det sämre än en mot Linköping eller vad var det? Och det, alltså, det var bland det sämsta jag sett HV71 prestera i alla fall, jag tror det är 7 eller 8 år som jag har jobbat som så kallad expert. Alltid när folk inte håller med mig, då säger de att man är en så kallad expert.
Ja, vad skulle du själv definiera dig som då?
Så kallad expert. Eftersom jag inte själv vet vilket ben jag står på ibland.
Men, nej, exakt.
Nej, men alltså HV71, det är ju kris. Är det ett för starkt ord, men det är där vi ligger nu med HV71. Siffrorna, de underliggande siffrorna, de skapar inte tillräckligt farliga lägen för att kunna bli effektiva och göra mål. De bästa spelarna är inte bäst. De bästa spelarna kanske till och med är de sämsta. Den senaste veckan har ju Oskar Larsson varit jättebra. Hugo Alnefelt har varit grym, men utöver det så Erik Martinsson har varit okej, men Kinnvall okej, men därefter är det underkänt på alla händer och fötter i stort sett.
Får jag lov att bryta in? Jag såg faktiskt en fråga swisha förbi i Twitterflödet där just angående Oskar Olausson, där Mats Svensson undrar hur många mål ska man göra för att få namnet på tröjan? Det är väl ändå en bra fråga där, tycker jag. Det är ett ämne som jag brinner för.
Men nu är det ju så som Dammis har ju, han är ju inte där hela tiden, han är ju sjukskriven. Så att det kan ju vara en sån anledning, för hade Dammis varit där så hade Olausson suttit på tröjan, det är jag helt övertygad om.
Det är det handlar om, alltså det handlar inte om att han inte har fått ett A-lagskontrakt då.
Nej, det är Dammis att han inte är där. Hade Dammis varit där så hade han löst Olausson innan han klev innanför dörren.
Vad är det du gillar med Olausson då?
Farten, kraften, styrkan, vågar hålla i pucken, vågar åka i tuff trafik, hitta passningsmöjligheter, skicklig. Han är så född 02. Inför säsongen så var det väl så här, ska den här vara med i JVM? Ja, kanske inte. Det är en spännande spelare, men redan på försäsongen var han bra, och nu tycker jag han har till och med gått förbi Sion Nybäck, som är en, vi ska säga, Sion Nybäck är ju en jättefin spelare och en stor talang, men Olausson tycker jag gått förbi honom. Och man såg också när mot Linköping, när Alexander Bergström skadades, så klev han in där och spelade powerplay. Det tyder på att man har ett jäkla stort förtroende.
Ja, men HV, som du var inne på, vad är det som händer och varför har det blivit på det här sättet? Har du någon förklaring till det?
Alltså det är många parametrar som jag tror här. Jag tror vi har varit inne på det här med ledarskapet. Jag tror att det är en mardrömstart såklart för Niklas Ram som ny head coach. Grymt ambitiös, jättehockeykunnig. Jag tvivlar inte på att han är en duktig tränare. Men när man kommer så fel in i en säsong, det är tufft att vända på alltså.
Och men de hade ju vänt, jag tyckte ju ändå de hade vänt, de var liksom medvetna, de hade de 4 raka torskarna som de inledde säsongen med. Men sen tycker jag ändå de hittar in i någonting, men nu är det som att de har fallit tillbaka igen.
Ja, men de fick ju en liten Kinnvall-effekt där, kändes det som, när han kom tillbaka. Men den gångna veckan tog man då 4 av 9 poäng, och då tycker man, nej men det är väl okej ändå. Men för ett lag som HV71 är det klart att det inte är okej, och det var ju bara gutt försyn att man tog poäng mot Linköping. Det var inte alls rättfärdigt sett till matchen och sett till avslutningen. Patrik Lund har öppet mål och ska passa, skjuta, nästan snubblar. Andrew Gordon missar öppet mål för att senare ramla i situationen efter. Så att, jag kan inte sätta fingret på vad HV71 måste göra, men jag tror att man måste fokusera på 2 eller 3 saker. Min generella uppfattning är ledare som kommer in, nya ledare, nya yngre om man får kalla vilja, eller Niklas Ram för det. Man vill väldigt mycket, man vill förändra allt, vilket gör att det blir till slut blir ganska otydligt i spelartruppen. Tror man bara fokusera på 2 till 3 saker som man ska fokusera på inför varje match och sen bygga vidare på det. Man ska inte göra det svårare än vad det är.
Här skulle jag ju bygga upp att du skulle prata gott om Linköping, så började man lägga ner fullständigt på HV71.
Men kan vi inte prata lite om Linköping? Det är ungefär, jag har samma relation till Linköping som du har till Örebro. Du kan alltid slingra dig från Örebro och jag slingrar mig från Linköping kanske.
Ja, det känns så va? Men nu, jag har inte fått någon tillsägelse här från Mattias under veckan, så att jag antar att han var nöjd med senaste avsnittet.
Ja, men det är väl positivt att höra. Men om vi då går till Linköping som du var inne på där innan jag blev lite för hög på mig själv när vi pratade om Sanne Lindström i tredje person. Linköping är, de är på gång. De är rejält på gång. Min uppfattning efter att ha följt dem ganska nära här både mot Oskarshamn och HV71, det är att, hur ska jag säga det, Bert har tagit ett steg tillbaka lite. Helt annat kroppsspråk på bänken. En helt annan energi ger han till laget. Jag tror att han med hans ambitiös och hans vilja kunde kanske sprida lite negativ energi genom ganska hård. Vi såg ju fjol till exempel där med Eddie Larsson på bänken och sådana saker. Han lever sig in, han är passionerad, det går ju inte att ifrågasätta. Men jag tror som lagmässigt så tror jag att spelargruppen har fått tagit tag i väldigt mycket här i samband med att man kom tillbaka från det här coronan när man var borta i stort sett 3 veckor från matchspel. Försvarsspelet mycket bättre, mycket tydligare, vilket gör att motståndare inte kommer in och får lika mycket tid i anfallszon. Det är en klar skillnad mot tidigare.
Och det tillskriver du spelartruppen då, eller?
Ja, jag tror att de har sagt att de, lite som vi var inne på att Malmö har gjort, att spelarna har sagt att det går kanske inte att spela på det här sättet, så har man då kommit fram till någonting. Och min uppfattning tidigare när jag har liksom pratat runt lite att Bert har gärna vill haft en kommunikation, men när spelare har ifrågasatt det så har det inte riktigt tagits väl emot. Men som jag har förstått det på slutet här så har det varit en helt annan kommunikation mellan ledarna då i Bert i spetsen och spelartruppen som spelarna uppenbarligen har mått bra av. Sen tycker jag den sån som Jonas Juland, Brock Little, de är ledare för det här laget. Brock Little är ju en individualist på så sätt att han gör mycket mål, men jag tycker att han spelar för laget på ett ännu tydligare sätt än tidigare faktiskt.
Och sen är väl sådana som Peppe Lund och Marcus Ljung och sådana spelare, de är ju där de ska vara på något sätt.
Både och skulle jag vilja säga. Det finns fortsatt mer att få ut. Jag tror Patrik Lund är där han ska vara. Han är en, jag menar, det är en bra tredjekedjespelare. Han är kanske inte en toppspelare i ligan nu eller en topp första kedja, men jag tycker att Marcus Ljung har mer att få ut. Nico Ojamäki tror jag kanske inte kommer få ut så mycket mer, kanske än att han åker lite skridskor här och där. Andrew Gordon jobbar ju bra, det går ju aldrig att kritisera. Men det känns som att Linköping, just med att det finns en annan tydlighet nu, framförallt i försvarsspelet, som jag gillar och jag tror på hos Linköping.
Du är inne där på Marcus Ljung, att du kanske förväntar dig mer. Är det inte lite höga förväntningar man har på en sån som Marcus Ljung? Han har ju några enstaka säsonger som han liksom har levererat mycket poäng och sådär. Ja, annars är han ju en pålitlig tvåvägscenter, skulle jag ändå säga.
Ja, men det är ju 3 raka säsonger som han har levererat bra. Fjol i KL var ju i ett ganska mediokert lag, presterade väldigt bra. Fick goda rapporter därifrån. Staffan Kronvall, kollega på Simor, sa att han var riktigt bra i KL. HV71 var det ju topp 5, topp 7 i poängligan, va? Djurgården sista säsongen riktigt vass, så att jag menar, det han har ändå radat upp några säsonger, så att det är liksom inte en säsong, utan jag tycker att han har presterat över tid för att kunna vara den toppcentern som man ska ha de förväntningarna.
Så du har en bild av att Marcus Ljung är en 40-poängsspelare, naturligtvis. Ja, har absolut. Linköping också betalat för, så att det kanske man ska förvänta sig.
Ja, och sen är Marcus Ljung en väldigt bra tvåvägscenter, men man ska förvänta sig 40 poäng. Gör Marcus Ljung 30 poäng så är det lite av en besvikelse. De förväntningarna har jag på Ljung. Sen är det klart att i ett Linköping som kanske prioriterar försvarsspelet lite mer här och nu, det är inte så du åker och gör 3 poäng och får 2 lätta gratisassen match på så sätt som han kanske kunde få i HV där under den säsongen han var där. Men Ljung ska leverera som en toppspelare, och jag är fortsatt fast övertygad att han kommer att göra det, men han har inte gjort det hittills.
Jag är ändå lite orolig för en sak, om man får hålla kvar där vid Linköping. Målvaktssidan håller ju faktiskt inte det måttet som man kan förvänta sig av en klubb som ändå har lastat in mycket pengar på alla övriga delar. De hamnar ju i en väldigt konstig situation när Monstret fick lämna så pass, och så fick de ta in panikvärva Jussu Rynäs, och sen har inte det fallit väl ut, och så står man där ändå. Det känns ju inte som att det riktigt kommer lyfta med den målvaktssidan.
Nej, och det är ju problemet, alltså Niklas Lundström, han gör det bra efter sina förutsättningar, men det är lite orättvist mot honom. Han hade ju förhoppningar kanske att vara första målvakt, men han skulle inte gå till SHL och vara första målvakt, utan han skulle stå 10, 12, 14 matcher någonting. Och det är som i slutminuten mot HV71 där. Han gör en bra match, Olausson kommer in, Oskar Olausson, och skjuter, han ska ta den 100 av 100 i stort sett, Lundström. Men tappar in pucken, och så tappar Linköping. Ja, de fick ju 2 poäng i matchen då, men de tappar 1 poäng då. Så att, då blir det ju jäkligt kostsamt, så är det.
Linköping är ju också ett sånt lag med det sättet de spelar, och det Bert har försökt gnugga in hos de här nu. De behöver få in poäng på kontot, och då blir det en helt annan rullning på grejerna, så att säga.
Ja, så kan det vara, eftersom det tar ju tid att bygga upp någonting. Det är bara att blicka mot Frölunda när de började med Roger Rönnberg. Det var ju inte det var ju ingen dans på rosor där i början, och det läckte ju ut en del att det fanns missnöje, de tyckte si och så, och det var träningar hit och dit, och det var liksom juniormässigt ska man jobba på det här sättet. Men då har ju de fått jobba över tid, och därför klarar man att vara i topplag. Jag tror till exempel, om man nu pratar om Bert, jag tror inte att han kan träna på det sättet i Linköping som han gjorde i Skellefteå, för Skellefteå hade gjort det över tid. Skulle han göra det i Linköping så tror jag kanske att det hade gått ut över prestationen i matcherna. De hade nog inte orkat det rent mentalt eller fysiskt. Det tar ju år, alltså, att bygga upp den grundfysiken eller mentala styrkan som de Skellefteå hade gjort.
Ja, du var inne på HV där och snurrade, och jag fastnade ju ändå vid HV där, för ett lag som Brynäs, de saknar ju allt mer räddningsplankor i tabellen. Man skulle kunna säga att Malmö kanske är en räddningsplanka för dem, men Linköping kanske börjar segla, Djurgården vinner mycket. Är det rent av så att man kan säga HV som räddningsplanka? Det har jag ju personligen svårt att säga, att HV skulle bli inblandad i en sån strid där nere, så att jag börjar hitta svårt med plankor för Brynäs att klara sig undan det här kvalet.
Om man får säga det, HV71 sitter ju på sätt och vis i en drömsits. Missförstå mig rätt, men man kommer tappa Elias Andersson.
Du slår fast att man kommer tappa Elias Andersson.
Ja, men Elias Andersson kommer ju åka tillbaka. Och jag tror inte det, att det är det bästa för Elias Anderssons karriär. Jag tror att han bara skulle behöva kanske en, två, tre säsonger lugn och hitta glädje, harmoni, känsla för hockey igen. Men Lucenius kommer ta över honom. Då kommer ju HV av allt att döma tappa honom. Där har du 280 000 som du, din baklängesräkning som du gjorde i samband med hans avstängning. Du har Linus Sandin, det är väl kanske en hundring plus i lön någonting, säger vi 100 000. Där har du då 280 000. Skulle HV då värva två spelare med dag hur marknaden ser ut idag, så kan man hitta två kompetenta spelare nästan för halva pengen.
Det är ju rätt bra i det här läget, får man ju säga.
För att de kan ju inte gå ut och värva för fulla summan, eller klart de kan, det gör ju de såklart som de vill, men med tanke på att personal har gått ner i lön och spelartruppen lika så är det ju såklart oansvarigt att lägga alla pengar på nyförvärv. Men skulle du få in två spelare, jämngoda spelare, till exempel ta in Shane Harper som var i Örebro i fjol. Shane Harper skulle ju inte göra det sämre än vad Linus Sandin har gjort i inledningen av säsongen, där vi varit inne på att Linus Sandin, han är ju mentalt redan overseas, som vi säger.
Men Elias Andersson, han är väl ändå rätt hygglig, får man säga. Han har ju, det har blivit lite hattigt för honom med avstängningen och så här, men han levererar väl ändå på en hyfsad nivå, får man ändå säga. Han blir ju inte helt lätt att ersätta ändå, även om du har mycket pengar att leka med, så att säga.
Som Elias Andersson, namnet Elias Andersson, det är svårt att ersätta. Men som Elias Andersson har spelat den här säsongen, så tycker jag inte att det är svårt att ersätta. Det får vi faktiskt vara ärliga att säga. Och det tror jag Elias är den första att skriva under. Men här tror jag, det handlar ju inte om Elias kompetens som hockeyspelare. Här tror jag det är långt mycket mer, tror jag, som har pågått sen han var 18-19 år, med den pressen, JVM, det här medaljen, rakt över till New York Rangers, spela VM-guld. Alltså det har snurrat sjukt snabbt för honom de senaste åren. Och jag tror någonstans måste man bara stanna upp. Killen är ju liksom, vad är han, 22 år?
Han är född 98, ja.
Ja, han har ju en meritlista som han är 32. SM-guld, VM-guld, JVM, alltså spela final, spela NHL. Alltså det är ju sånt som vanliga hockeyspelare inte uppnår på en hel karriär.
Nej, men om man tittar tillbaka, vad är det de tre senaste åren? Om vi tittar tre säsonger tillbaka, så blev han plockad till Nordamerika mitt i säsongen från Frölunda. Och sen så börjar han i Nordamerika, och då fick han komma hem. Det blev struligt med New York Rangers. Jag vet inte om jag är ytterligare en säsong tillbaka nu. Och nu blir han inlånad till HV. Skulle vara där hela säsongen. Blev tradad till Los Angeles. Och nu ska han helt plötsligt över. Det blir ju otroligt hattigt för honom.
Det var ju lite som en Pandoras ask också när Simor-studion pratade med Elias Andersson i en periodpaus mot Linköping. Kanske jag klippa in det där.
Tycker efter avstängningen så har inte riktigt kommit upp i nivå. Och finns klart helt mer att hämta, och jag är inte nöjd med mig själv. Och det är mycket saker som händer i livet, både på och utanför hockeyn. Så försöker bara ta det varje dag som den är här, och det är en tuff situation och mycket som händer, som sagt. Men jag måste bli bättre på att stänga ut allt runt omkring, och det är något jag jobbar med varje dag. Så ligger kanske lite i det, ingen ursäkt, men det måste bli bättre, helt klart. Vissa matcher kan jag sitta efter två perioder och fråga vad fan jag håller på med. Kan vara ute och sväva någon helt annanstans och sitta och tänka på saker som inte alls hör hemma till sporten hockey. Och det är något jag måste verkligen jobba med, och jag tycker idag har jag ändå varit påkopplad som jag vill. Och då är det hästvägar bättre än vad det är annars. Så måste jobba med det, jag måste fortsätta här nu.
Ja, men jag upplever Lias som att han är så som person. Jag gjorde en lång intervju med honom i oktober också, och han var brutalt ärlig med allting. Det kändes som att det var inte någonting att han svängde sig med klyschor som man kanske kan göra, framförallt när man har varit över borta i Nordamerika och fått någon form av utbildning där, så känns det som att de bara svänger sig med klyschor rakt av. Men det upplever jag inte alls vad gäller med Elias Andersson.
Nej, men ska vi tillbaka till Brynäs då? Det var väl där vi började när vi snurrade in på HV.
Ja, men verkligen. Brynäs är ju ett lag som, ja, nu de torskar ju på Hovet i tisdags. Sen åkte de ju ner till Oskarshamn och skulle förbereda sig för match. Sov över i Oskarshamn, vaknar upp på förmiddagen på torsdagen. Och då är Oskarshamn, har de fått coronautbrott, så det började bara sätta sig på bussen och åka 50 mil till Gävle där. Det var ju roligare saker kan man ju kanske göra en torsdag. Sen väntar ju match här på lördagen mot Färjestad, och det rann iväg rätt bra där, 1-4, och sen så var matchen körd.
Ja, och det är egentligen samma sak som mot Djurgården. Peter Andersson pratar om att prestationer är bra, men misstagen kostar dem mycket. Men misstagen, man är ju så överambitiös och stundtals rätt dumma i spelet. Det är också många av de mest rutinerade spelarna. Jag tänker mot Djurgården där, man spelade svinbra i 19 minuter. Hade inte Mantas Armali stått på huvudet, så hade man kunnat ha 3-4-0 kanske. Och istället mellan minut 19 och minut 20 så gör Djurgården 3 mål. 3-0 går Djurgården till pausvila, och där är matchen körd. Och då tittar man på de här målen. Det är liksom Simon Bertilsson tappar markering. Det är dåligt pressspel i anfallszon, för enkelt. Och mot Färjestad i lördags, det är samma sak där. Man har 2-1 underläge. Man har alltså 3-4 jättechanser inom loppet av en halv minut. Sen tappar Anton Rudin pucken på offensiv blå. Han åker och byter. Färjestad vänder. Och så blir det 3-1. Och sen strax därefter blir det 4-1. Man går bort sig bakom mål. Det är liksom så här, det är sådana juniormisstag. Och då kan man prata, och det här har blivit bättre. Spela med puck, det här är bättre. Men när man gör den där misstagen, så spelar det fan ingen roll hur mycket bättre du gör de andra sakerna. För du blir så jäkla straffad.
Men vet vad jag gillar med Brynäs i veckan? Det var Micke Andreasson har ju kommit in som målvaktstränare i klubben, och den intervjun som han gjorde på Hovet där precis när han hade blivit klar, de har ju bytt ut målvaktstränare Robin Danielsson till Micke Andreasson. De vill väl få till någon förändring, var väl kanske inte nöjda med Ersson och Andrén eller vad det nu beror på. Men han gav ett jäkligt bra intryck, måste jag säga. Jag har liksom upplevt Micke Andreasson som, jag vet inte hur jag ska formera det här riktigt, men jag minns honom när Örebro gick upp i SHL 2012. Där sprang han runt i korridorerna, och det kändes som att han hade lite halvhybris. Jag kan inte ha några belägg för det, men han gav ett otroligt professionellt intryck, måste jag säga. Han ville ge trygghet till Samuel Ersson, jobba väldigt mycket tålamod med dem och pumpa in självförtroende i dem. Det är klart att deras självförtroende går ner i botten när det går som det gör för Brynäs. Ersson var ju ändå väldigt bra innan han blev uttagen till landslaget, och då hade han väl kanske den tryggheten, för han räddade ju jättemycket poäng för Brynäs då.
Ja, men ja, alltså Micke Andreasson, han är jättekompetent, men han är ju också väldigt verbal, duktig, bra kring folk, kan ingjuta mod, självförtroende, en sån som Ersson till exempel, eller Andrén, prata om de här viktiga sakerna, mentala bitar. Jag tror att på så sätt så är han jätteduktig. Sen är han ju också, han är ju en säljare, alltså när man träffar honom och pratar med honom, han är ju extremt trevlig. Men han skulle ju kunna sälja mig en Fiat Uno för 450 000 och jag skulle känna mig som en vinnare när jag gick från och hade skrivit kontrakter. Förstår du vad jag menar?
Det är liksom, jag håller med dig. Men jag tycker ändå inte det var det här sliskiga bilhandlarspråket han pratade i den intervjun. Jag fick ett väldigt positivt intryck av honom som ledare. Inte det här insäljande, utan Han ville mer sätta sina målvakter i fokus och inte sätta sig själv i fokus, utan de behöver trygghet och vi behöver ha tålamod. Vi behöver bara pumpa in trygghet i dem, så att säga.
Nej, men det jag menar är att det är en människa du får förtroende när du pratar. Oj, jäkla vad han kan mycket. Oj, ja. Alltså, man får en känsla av att den här, han vet vad han pratar om. Det var mer det jag syftar på än att han är en regelrätt bilförsäljare. Och nu det, förlåt alla bilförsäljare som lyssnar på det här. Det är inget negativt mot er. Men han är trovärdig, Micke Andreasson, när man pratar med honom. Man känner, oj, okej, du gjorde det jobbet med Pettersson Wenzel, du gjorde det med Jonas Gustafsson, oj, okej, jag förstår hur du jobbar.
Och sen har ju han och Peter Andersson, de har ju klickat väldigt väl. De har jobbat i Örebro, de har jobbat i Lugano, de jobbar i Malmö back in the days när de hade väl Vessla och hela det här gänget i Malmö, när de började jobba tillsammans en gång i tiden. Så det är ju en människa som Peter Andersson har ett väldigt förtroende för. Det tror jag är bra för honom att han har folk runt sig som han litar på. Nu har han ju verkligen fått sätta ihop hela sin stab, bortsett av Micke Holmqvist som blev kvar från förra staben. Det är ju nästan rakt av Peter Anderssons folk här.
Ja, och det blir ju intressant att se fortsättningen nu. Hur Brynäs där, du pratar ju om räddningsplanker. Det är tufft nu. Jag tyckte att Peter Andersson såg mer uppgiven ut efter förlusten mot Färjestad. Tidigare intervjuer har det varit liksom att vi gör det här bra, det känns bra, vi är på rätt väg, vi är tålamod, det här liksom, man har ändå känt att, ah! Men jag förstår att det är klart att 8 förluster på de 9 senaste, det är klart att det tär på honom. Men på sikt så måste ju Brynäs, bara spränga det lagbygget. Och då pratar jag allt från sportchef till ner till, jag ska inte säga materialare, men du måste rensa och sätta en helt annan prägel på det där. Då tror jag till exempel inte ens att Micke Sundlöf ska vara kvar heller. Han har jättefina år, gjort ett jättejobb under alla år, spelare, ledare, men inget nytänk. Det har inte varit något som helst nytänk med honom som sportchef eller Dakell eller så. Så att jag tror man måste rensa rätt frisk där, för det är något gammalt som ligger och luktar där som man måste bli av med.
Men vad menar du med nytänk? Alltså, vad är den sportchef ska göra rent konkret?
Ja, men vad han, till exempel Micke Sundlöf har varit, han är ju varit jätteduktig, men han har varit i Karlskrona, Modo. Vad han varit ute och hämta influenser från hockeyn? Så här ska vi göra. Roger Rönnberg jobbar så här. Oj, man tänker så i Luleå. Hur jobbar man där? Oj, ni
men
det har
väl ändå gjort.
Det har han väl ändå gjort
när han har plockat in Peter Andersson och förändrat hela bilden av Brynäs. Så han tar in en tränare som ska sätta en ton på ett helt annat sätt. Det är ändå Micke Sundlöfs rekrytering ju.
Ja, men då lämnar han ju mångt och mycket. Jag tror inte att Micke Sundlöf kommer inte värva en enda spelare utan att Peter Andersson säger ja.
Nej, men så är det ju.
Alltså, då är ju han en förhandlare mer än, han lägger fram namn till Peter och Stråle där som de kommer säga ja eller nej till.
Men vad är det du ute efter? Är du ute efter att de ska vara fräschare namn än Patrik Berglund, eller vad är det du ute efter?
Nej, men alltså, ja, dels det, absolut. Namn som är mera Peter Andersson kompatibla i så som han vill spela. Nu sitter man med en spelartrupp som inte går att göra någonting här och nu. Men det är ju ett lag som är dyrt, minst sagt. Det är ju svindyrt. Det måste ju vara bland de dyrare i serien.
Jag skulle nog säga, i alla fall topp 4 i serien, skulle jag nog sätta dem som i deras budget.
Och då måste du ju bedöma en värvningsansvarig utifrån lagbygget. Vad har du fått per investerad krona? Och i Brynäs har man ju tidigare lagt det ansvaret helt på tränaren när inte resultaten har gått med. Men det funkar inte riktigt i det här fallet. Och då är det ju någonstans högre upp man måste börja kolla. Och då tror jag att man måste hitta nya personer med nya influenser, nytt tänk högre upp hur man ska jobba som sportslig förening. Och det här har alla behövt gå igenom. Frölunda, Färjestad, alltså alla har gjort det. HV71 kanske inte har gjort det. De hade framgång med Johan Limbo med säsong och sen har man inte haft någon mer framgång.
Nej, det har du helt rätt i. Men vad är det Brynäs ska göra nu då? Vad kan man göra i den här? Du säger att spelartruppen är man ju låst vid, så att säga. Man har investerat mycket pengar, man har rekryterat en ny tränare, man har bytt målvaktstränare. Det enda som återstår då för att kanske göra någonting, för sportchefen är ju inte lönt att göra någonting här och nu, eftersom sportchefen påverkar ju nästa säsongs lagbygge. Och denna säsong kommer man inte ha tillgång till att göra så mycket förändringar. Det enda som återstår är väl egentligen bara lita på vad Peter Andersson gör med truppen.
Ja, såklart. Men då måste ju spelarna få också känna att man får resultat. Då får man då liksom Djurgården emot sig där på Hovet. Ändå ett lag man känner att det är den match man måste vinna. Så kommer man hem, möter Färjestad och så har man ändå en känsla. Vi vann hemma senast med 7-1 mot Frölunda. Och så åker man på den smällen. Visserligen blir tajt slutet 6-4, men ändå Färjestad har 4-1. Men en ganska intressant grej, om vi bara hänger kvar lite vid Brynäs och Färjestad. Henrik Westlund skrev en, han taggade både mig och lokaljournalister i Karlstad och Gävle. Han då skrev, han har börjat fundera på en trade mellan Blum och Sigalet. Båda backarna har betydligt mer att ge. Blum är överflödig i Färjestad och Brynäs behöver en powerplayback. Samtidigt har Brynäs mängder med defensiva backar och Färjestad har mer nytta av Sigalet än Blum. Vad tror du? Den gick jag igång på.
Ja, men du går igång med allting med trades och Blum, känns det som.
Nej, Blum har aldrig... Det var Måsik jag skulle trada tidigare.
Ja, det var Måsik du skulle... Ja, förlåt, ja. förlåt.
Nej, men alltså, den Färjestad har ju ett... De skulle behöva en bra defensiv back som ändå Sigalet är. Och Brynäs skulle ju verkligen behöva en spelskicklig back som Blum ändå... är.
Absolut, det skulle ju, då skulle man ju inte behövt spela Marcus Björk så mycket som, jag tror ju inte Peter Andersson vill spela Marcus Björk så mycket som han ändå måste göra nu, för det var ju ändå en spelare som han valde att skicka bort när han hade honom i Malmö till exempel, så att det är ju ingen dum trade på det sättet, och är det någon gång en trade kanske skulle fungera så är det ju ändå två importer som kanske inte har den anknytningen till de städerna som de bor i. Visst, det kan ju bli en, nu säger jag ett ord som jag inte ska, det blir ju en process som förflyttar sig.
Oj! Tjitjing!
Där blev det en liten cash in där, ja. Ja, men det ordet passar väldigt väl när det gäller Brynäs också överlag, men...
Vilket ord tänkte du på?
Nej, men...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej, jag ska inte säga det igen. Nej, men det passar ju ändå bra på två importer. De har kanske familjer, men det går ju att flytta mellan Karlstad och Gävle på det sättet. Och det skulle kanske vara bra för båda individerna. Sigalet kanske vill få chansen att spela ett slutspel igen. Och Blum spelar väl kanske för sin framtid nästa säsong, som han har varit väldigt tydlig med att påpeka.
Vad tror vi, Henrik Westlund? Är det någon som Peter Jakobsson och Sundlöf skulle kunna gå igång på?
Ja, varför inte? Du går igång på det, så varför skulle inte de kunna gå igång på det?
Då slår vi fast det. Tack för tipset, Henrik.
Jag sticker faktiskt emellan här med en fråga direkt som just rör Brynäs. Så det kommer från LJP 1970, en aktiv frågeställare. Rögle-supporter vet jag att han är. Han ställer en fråga så här. Nu måste det väl ändå hända något i HV, Brynäs och MIF. Corona eller inte, har man råd att inte förändra ledarsidan i dessa klubbarna? Ena matchen är en del av spelet, okej, nästa är just den delen cirkus. Det är resultatet av dåligt ledarskap för mig i alla fall.
Det är en intressant frågeställning. HV71 är ju ett lag som tidigare inte har varit rädda för att dra i nödbromsen ganska tidigt, eller livlinan om man så får säga. Johan Lindbom egentligen som en blixt från klar himmel vann guld och så året efter. Vad hände här? Andreas Johansson där gjorde en säsong och så trodde man att det skulle flyta på nästa säsong och fick foten rakt ut i dörren och vet inte, han landade, han hade 3-årskontrakt i Modo till och med kanske när han fick sparken där. Ja, men jag vet inte. Malmö ska definitivt inte göra någonting med Fagervall. Jag tror att han har ett stort förtroende i spelartruppen. Jag tycker att Malmös spel har blivit bättre. Man har ett sämre lag i år. Även om det inte är så dåligt att man måste kunna spela in mer poäng. Brynäs ska definitivt inte göra någonting. Det är Peter Andersson är det minsta problemet man har i Brynäs. HV, möjligtvis. Men jag har svårt att se vem tusan man skulle plocka in.
Ja, men det kommer ju ändå naturligt här. Ska man ändå slå en signal ner till Skanör Falsterbo och ringa Stefan Lund? Pallar Niklas Ram den prestigen och blir åsidosatt och Stefan Lund tar över?
Nej, alltså... Ram har ju ett stort hjärta för HV, så att han skulle väl kanske göra det som är bäst för HV71. Men skulle man göra det, så skulle det ju, Ram skulle ju aldrig kunna bli head coach igen i HV71. Det förtroendet skulle han aldrig ha bland spelarna, eftersom det är flertal spelare som kommer att vara kvar nästa år, om då Lillis kommer in resterande delen av den här säsongen. Så det hade ju på sätt och vis förstört delar av Rams tränarkarriär. Då hade han nog fått börja om i så fall på sikt, kanske i Kristianstad eller ja, i Hockeyallsvenskan, i Tingsryd eller något liknande. Så den är jävligt känslig.
Du är inne på att Fagervall absolut inte ska få sparken i Malmö. Vad bygger du det på? Alltså jag menar, han får ju inte resultaten med sig heller. Och det är en resultatbaserad sport vi håller på med. Så då får du gärna argumentera varför du får inte ta ekonomikortet i det här läget då.
Nej, jag tycker att Fagervall är en bra ledare. Han är inte kanske den tydliga spelidén som Peter Andersson hade, men han är en ledare som kan bygga ett lag. Han är uppskattad av spelarna. Spelarna får ett stort ansvar. De har tagit också det ansvaret och sagt ifrån att vi vill spela med mer kontrollerade ingångar, hålla i pucken mer genom mittzon, inte bara skicka in och ut puckarna, komma mer, att man inte kommer lika djupt i egen zon när man ska gå på anfall. Så det är sådana saker som han har varit lyhörd för, och det respekterar man som spelare. Jag tror inte att det är ett... Jag ser inte att någon annan ledare på marknaden skulle kunna göra ett bättre jobb än vad Fagervall gör.
Nej, jag kan hålla med dig om att det har ju sett allt bättre ut, och även de här två förlustmatcherna, nu var jag inte jätteimponerad av Växjö-matchen. Jag tyckte Växjö var grymt Växjö-igga mot Malmö här i torsdags när jag såg dem. De fick ledningen, och sen tyckte jag inte det var något snack om saken att de skulle vinna den matchen.
Visste de bra i år, Växjö?
Ja, jag tycker de är bra utan att märka ut sig på något sätt, om man får säga så. Men de samlar ju in poängen, och de är svåra att komma in på. De är bra. Jag tyckte Viktor Fast var jättebra i mål. Där har de ju fått en bra situation med Källgren och Fast. Där Fast verkar ha fattat grejen att jag måste vara jäkligt bra om jag ska förstå matcher. Och det var han när jag såg honom mot Malmö i torsdags. De skapade en hel del chanser i första perioden. Sen tyckte jag att det var Växjö. De bara lät matchen gå. Det var de duktiga på även 2018 när de vann guldet. Plus att de hade typ världens bästa junior i sitt lag också då. Så att, de är faktiskt på gång där.
Blicka framåt då. Hur långt kan Växjö gå i år?
Jag skulle kunna dra till med att Växjö skulle kunna gå till semifinal. Utan tvekan. Ja, jag kan se det framför mig. Jag tycker de håller en jämn nivå, och får de ledningen i matcherna så är de grymt svårslagna.
Ja, bra backsida har man i år också, tycker jag.
Nu fick de tillbaka Koivisto också, så nu har de ju och de Melat kom väl tillbaka från tid sen, och han är ju bra Melat alltså. Det var inte bara förra säsongen när han kom in och var vass. Han kanske inte kommer göra lika många mål, men han har ett bra skott, och de nyttjar honom på ett bra sätt.
Men jag satt och tittade på Leksand på tv, och du var ju uppe i Leksand och inte bara tittade på matchen, du blickade in i en restaurang och la ut en tweet om det också, och det tog hus i hela helvete. Herregud, jag började skumma igenom de där svaren lite, och det var ju,
det var ganska hårt. Ja, det blir ju rätt så tröttsamt med alla som ska hålla på och svänga sig med det. Nu ska vi lägga ner skolor, och nu är det gatsten som ska säljas hit och dit. Det blir ju en massa sånt dravel så fort Leksand kommer på tal. Så Leksand är ju väldigt utsatta. Folk älskar ju att hacka på Leksand, och det blir ju som att jag på något sätt sparkar in en dörr. Nu jävlar ska vi gå till attack mot Leksand. Men jag blev faktiskt lite sådär när jag såg den.
Vad blev du arg på? Restaurangfolket satt på Leksand?
Nej, jag blev inte arg. Jag blev mest bara... Alltså, vad är det här? Att det sitter en massa folk ute på en läktare. Jag förstår konceptet som Leksand har. Att de har ju en restaurang. där folket som är gäster, där folket som är gäster i restaurangen, när matchen pågår, så går de ut och sätter sig på läktaren. Och det här är ett aktivt beslut som Leksand tog 2005 när de byggde arenan tillsammans med sin supporterförening, att vi vill inte ha en massa matgäster som sitter och äter ute i arenarummet, för att vi vill inte ha det så, utan restauranggästerna ska sitta på en läktare. Och själva grejen med att restauranggäster får gå på hockeymatcher nu är ju faktiskt att man går på en restaurang och det råkar vara hockey som utspelar sig samtidigt. Det är ju det som är konceptet för att du ska få till en restauranggäster. Det är inte så att restaurangplatser är tillåtna på hockey, utan det är ju restauranger där du råkar få se en hockeymatch.
Okej, och här satt du reagerar att de satt på läktaren, och de satt inte på sina stolar och käkade, då menar du? Utan
nej, men exakt, där är ju inget serverings- eller alkoholtillstånd på de stolarna, och så sitter det en massa folk på läktaren där. Det är ju 2 eller 3 rader som den lilla läktaren är. Och
Jag fattar.
Så jag blev mest bara, jag menar, då hade ju Skellefteå och Oskarshamn, som också har restauranger ute, som inte är ut mot arenarummet, och som också har liknande koncept där deras restauranggäster är tilldelade en sittplats. Då hade de också kunnat göra det, men det har ju inte de fått, och där blir det lite skevt med olika myndigheter som, och det här är ju inte Leksands IS fel egentligen, utan det är ju myndigheterna som har gått med på det. Så rent regelmässigt så gör ju Leksand inget fel, utan det är ju mer en moral- och samvetesfråga i det här läget. Det är ju samma sak som att, ska jag åka runt på hockeymatcher i det här läget? Ska jag göra det? Ja, jag värderar det varje gång. Jag vet hur jag pratade för ett par veckor sedan när jag sa, jag sket i att åka tåg till Örebro nu. Jag brukar gilla att åka tåg dit, men jag valde att ta bilen, för jag känner att smittspridningen är på väg upp. Och jag överväger varje gång om jag ska göra det, om det är säkert. Så att, jag har ju tagit ett aktivt beslut, till exempel, att inte åka tåg nu. Jag vet väl att du gör samma, du sitter i bilen hela tiden nu.
Ja, nej, det får man göra. Men du, hann du se något av matchen, eller satt du bara och blickade över den här läktaren, eller kunde du se matchen någonting?
Nej, men det var, jag såg en bra hockeymatch. Dummarna, Micke Holm och Volmer Edqvist, hade ju den högsta nivån jag har sett ett dumma par hålla på isen. Det tog ju 51 minuter innan första utvisningen kom i matchen. Enda utvisningen hela matchen. Hade någon sagt till mig i augusti att det skulle vara en match där en enda utvisning delades ut, då hade jag inte trott på det.
Nej, men Leksand, är inte Leksand, har inte de blivit ett lag som kan vinna även när de inte spelar bra? Är du med vad jag menar?
Ja, men exakt. Och jag skulle säga så här, att den matchen som utspelade sig mellan lagen under lördagen var ju lite grann varandras motsatser till förra säsongen. Då var Malmö ett ganska stabilt lag som kunde vinna även när de spelade dåligt. Och Leksand då tvärtom. Här gör inte Leksand någon toppmatch. Jag tycker Malmö kliver rakt över dem i 2 perioder i stort sett. Sen vänder matchen i 3:e perioden och de får ett par snabba mål och avgör på sitt enda powerplay. Och de gör det dessutom utan att superkedjan levererar en enda poäng. Och jag tror inte Leksand har vunnit någon match tidigare utan att de har gjort poäng.
Nej, absolut inte. Nej, det har de definitivt inte gjort. Och det är en härlig kedja med Pajanen, Augustberg och
Åman.
Härlig. Ja, och det är den kedjan på något sätt. Det är den kedjan som med Heinemans enhet där som avgör matchen. Och det är rätt ballt att man inte är bara den första kedjan.
Ja, men det är väl ändå det som krävs lite grann för att Leksand ska lyfta sig ytterligare. Att man inte bara är beroende av att Camper, Selarik och Rivik ska göra en massa poäng i powerplay. Utan ska man ta ytterligare steg i tabellen så krävs det, och man kan inte hålla på och spela dem de 25 minuterna. Nej, särskilt inte nu när schemat kommer att se ut som det gör.
Nej, då blir det tisdag, torsdag, lördag. Så kommer det inte bli. Och därför är behovet att fler spelare levererar. Och ganska, om man då drar en parallell till Djurgården, så har de klarat sig utan sina bästa spelare, sin Marek Rivik och Jakob Josefsson, eller sin Selarik i Dick Axelsson till exempel. Marcus Högström har inte spelat, men de har vunnit då 2 matcher mot Brynäs hemma och ändå en imponerande insats mot Frölunda. Det blir första laget som slog Frölunda i Skandinavien under den här säsongen.
De lever ju på 2-0-2 och William Eklund och Alexander Holtz.
Ja, det är ju läckert.
Men kunde du se framför dig när säsongen började att William Eklund skulle vara så här bra?
Nej, det kunde ingen göra. Det definitivt ingen kunde förutspå det. Inte ens Robert Olsson eller någon annan i sin vildaste fantasi kunde tro det. Men det är det som är roligt med varje säsong, så lämnar spelare och hur ska man ersätta den här spelaren och den här profilen och den stjärnan. Men det kommer alltid nya, det är det som är så förbannat roligt.
Men det kommer ju ändå bli ett litet problem för Djurgården, kanske inte så litet heller, när just de två, kanske Oskar Berzelius, när de tas ut i den här
Greve, Albin Greve, Greve såklart också. Alltså det är, de kan tappa liksom fem gubbar i JVM, och vi snackar alltså upp till 12 matcher, alltså 12, det är, alltså 12 matcher, förstår du, det är så brutalt mycket. Då är det ju två tredjedelar av Djurgårdens första kedja liksom, som försvinner.
12 matcher är ju faktiskt snudd på 25% av en säsong.
Ja, alltså det är ju helt absurda siffror. Alltså tänkte du vad du... Ja, det är galet. Och då Djurgården tvingas klara sig utan dem. Jag menar, skulle det vilja sig riktigt illa, då kan ju Djurgården hamna in i en rejäl gegga där nere med Brynäs och Malmö till exempel. Och med Jakob Josefsson skadehistorik så är det såklart jäkligt oroligt. Så att, viktigt för dem att få in Rakhshani.
Rhett Rakhshani, ja, det ska bli intressant att se. Har du hört någonting när han ska börja lira, eller?
Jag har förstått det som att det blir till veckan här, eller under den här veckan. Han landade ju i lördags, han var med på en Skype-intervju. Han är för härlig, Rhett Rakhshani, med på Skype-intervju.
Det är ju, alltså det där, jag har aldrig sett, det är en människa som du, han kan ju inte vara grinig eller sur. Jag kan inte se det framför mig.
Nej, men därför kan han ju vara runt i olika lag och liksom kliva rakt in i vilket omklädningsrum som helst och sprida energi. Och det skulle ju vara kul att se om man då får bygga lagbygget lite i Djurgården och titta om man skulle bygga vidare på Kalle Östman, som jag tycker har tagit kliv nu när han spelar med Eklund och Holt. Du får Jakob Josefsson kanske med en Dick Axelsson och Rakhshani. Du har en Strandberg med en Ågren och en Bock eller en Bergfors, då är du uppe på tre rätt bra kedjor.
Ja, men det tycker jag. Men då, det är ju först efter att JVM är avslutat vi kommer hamna på de kedjorna.
Så är det, och det är väl det som är den nöten som de måste knäcka.
Men söndagar är ju, det har du hyllat tidigare. Jag hade en härlig söndag. Jag slog mig ner framför tvn och så kollade jag på Björklöven Väsby. Och så fick jag se, Andreas Hansson är ett fynd av Simon förresten, måste jag säga. Han är grym som kommentator.
Jag såg du berömde honom när du klev ner från din höga häst där på Twitter. Så tycker jag att du hade en ödmjuk framtoning och berömde honom. Det gladde mig.
Ja, precis. Nu har vi kallat varandra hög häst en gång, så nu kan vi sluta med det då.
Nej, men du får ju faktiskt ta och kamma till det, Svensson, på riktigt. Du tror ju ska gå på myndigheter och du är överallt nu. Du får ju lugna ner dig lite.
Ja, men jag kliver ner från den hästen och jag såg ju Björklövens match mot Väsby, och där får man ju säga att Väsby, de vann ju med 5-3, andra gången de slår, ja, Björklöven här på en vecka. Och den här målvakten som Björklöven har tagit in, alltså, jag kan ju säga så här att han håller inte måttet. Alltså han hade ju knappt tagit en badboll som det är i dagsläget. Han har varit direkt svag, måste jag säga. Det där är ju inte ens nära på en ersättare till Kevin Pollan.
Nej, och det är ju såklart ett jätteproblem för dem nu. Även om Pollan kommer komma tillbaka. Men alltså det är ju en omställning för Ingram. Och jag har ju ändå sett honom i JVM göra det helt... Ja, men... Alltså några matcher står helt okej. Men ändå, det är ändå en spelare som Tampa trodde på. Vidare till Nashville. Nej, jävligt oroväckande. Men statsen han hade i fjol, det vittnade ändå om att fan, det är en bra målvakt. Alltså han hade ju över 93 räddningsprocent i Milwaukee AHL. Det är ju grymma siffror.
Men vi var ju inne på att Björklöven, de kanske skulle kunna vara nedtränade. Eller vad det är att man... Att man tittar framåt lite och har börjat förbereda sig lite, Hans Wallson-stuket så att säga. Men det är ju trots allt ett faktum att man tappar en hel del poäng här nu till höger och vänster. Det kommer inte vara något snack om att det kommer vara Björklöven och Timrå som blir ett av två i den här serien. Men jag skulle ändå säga att det kan ändå visa sig rätt viktigt att bli etta, så man får en hemmafördel mot Timrå om man nu skulle gå till den här finalen.
Definitivt, alltså Timrå är ju stekheta. Jag har ju sett att det har varit lite diskussion att många har sagt att Södertälje är hockeyallsvenskans hetaste lag. Nej, det är ju Timrå. 11 raka segrar har ju Timrå. Så att det kommer bli ett grymt härligt race. Och jag menar, när Björklöven har kommit in i en negativ trend här med den pressen de ändå har på sig, det är ju, det är klart att de kommer ligga i toppen, de kommer vara med där. Men det är ändå en helt annan press den här säsongen än i fjol när allt bara kuggade i.
Björklöven har ju tappat Oskar Sten också. Oskar Sten, får man säga att han är ju den av de NHL-lånen som Björklöven har som har satt klart störst intryck. Han och Carl Grundström har varit inne, men Oskar Sten har gjort det förbannat bra, och Grundström har väl kanske ändå gjort det mindre än vad jag hade förväntat mig av honom när han klev in i Björklöven.
Ja, nej, men Oskar Sten var ju en grym för dem. Grundström har varit okej. Nu har de fått Alexander Hellström skadad. Där är det ju ändå det var ju ändå ett hemvända kontrakt. Jag tror det var Joakim Fagervall som skrev det med Alexander Hellström, och det är väl ett, gissningsvis ett ganska väl tilltaget kontrakt sett till den roll som
Alexander... 80 000 i månaden har jag hört att, att det sista på kontraktet är. Så att det är ju lätt ett av Björklövens dyraste avtal, om inte det dyraste.
Oj, ja. Och då kommer ju de efter 3 månader här, efter skadetillfället, spara en del pengar. Så att, skulle inte förvåna mig om Per Kent ut och titta lite på marknaden.
Ja, han tittar ju efter en back, vet jag. Men han kommer ju plocka in en forward här i alla fall inom kort. De håller på att slutföra förhandlingar med faktiskt en amerikansk forward nu. De tappar ju Sten, så de har ju tappat en kropp. Och jag har faktiskt ett namn jag kan presentera också. Lite intressant. Oj, spelare.
Det här är bästa med podden. Ja, jag älskar det.
Ja, visst är det härligt. Nu ska vi skjuta ut honom här. Han heter Grant Bessie säger man nog. Spelade Krefeld förra året. 36 poäng på 48 matcher i tyska ligan. Det är starka papper, måste jag säga.
Oj, ta namnet igen. Nu springer knapparna på tangenterna här på Elite Prospect. Vad heter han?
Grant Bessie heter han. Alltså Grant och så B-E-S-S-E.
Oj, oj.
26 år. Draftad också 2013 av Anaheim Ducks. Jag vet inte om han har gjort några NHL-matcher.
Nej, inga NHL-matcher. Men spelade lite AHL. Kom ju från University of Wisconsin. Men sitt första år i fjol då var ju i Krefeld. Och går in och gör 36 poäng på 48 matcher. Det vittnar ju ändå om att du har en offensiv bra nivå. Alltså, det är ju att gå ner i hockey, eller ner... Ja, det får man ändå säga, ner i hockeyallsvenskan. Det borde ju tala för att den ska kunna vara en riktigt bra spelare.
Som jag förstår det så är ju det här en målskytt som man kommer att finna. Han gjorde ändå 20 baljor förra året i Krefeld. Så att det här kan ju vara någon som kanske på sikt tar Carl Grundströms plats som vinge i en första kedja. Eller William Eriksson är uppe och spelar i tredje kedjan nu till exempel, att man hittar en bra roll till honom. Han kommer säkert att spela powerplay också.
Men är det klart eller är det nära eller är det bara rykten?
Nej, det är inte bara rykten. Alltså, det här kommer ju bli klart under veckan. Så att de har inget påskrivet avtal som jag förstår det, utan det kommer att bli klart här under veckan. Så att han är klar, men han har inte skrivit på, utan de är överens om allting. Så att han kommer bli klar här i veckan i Umeå. Ja, jag såg Björklöven och sen spelade ju Modo faktiskt match mot Västerås. Och det vann de rätt så klart där. Du tittar ju lite närmare på den matchen. Jag tittar inte på hela den fullständigt. Men du kan väl berätta vad du såg av den matchen.
Jag såg Edvin Hedberg göra sin bästa match i Modotröjan. Bra fart. Jag gillar den kedjan med Ågard. Ågard säger man, va?
Mikael Ågard. 2 A på danska blir Å.
Du har ju lättare för danskan än vad jag har. Ågård alltså. Ågård tror jag det var. Ågård, Hedberg och Svenningsson. Svenningsson tycker jag har kommit igång efter tränarbytet. Han hängde lite löst när Ville Nieminen var där. Men den kedjan har en jäkla bra fart. Och jag tycker de var bra idag, Modo. Direkt från start. Om vi då tittar lite på Västerås. Spelar svårt. Man försöker överbelasta väldigt mycket i egen zon. Men när man inte är riktigt påkopplad. Man hamnar på efterkälken. Man släpper en gubbe fri. Och det hände flera gånger för Modos del. Så att de blev fria. Och snabbt tog 2-0. Och då kändes den matchen. Den var över då. Så jag tycker Modo gör en bra match. Ändå studsar tillbaka med 2 raka vinster. Även om det lilla jag såg, ska jag säga, mot Väsby. Så var det inte en klockren insats, men det var ändå en vinst för dem.
Ja, de vann ju i alla fall mot Väsby. Det är ju mer än vad kollegorna lite norrut i Umeå gjorde.
Men du, jag gjorde en annan spaning i Västerås. Jag undrar hur det är med en sån som Joakim Hilding och Isak Skedung där. tycker inte de har samma bett i skridskoåkning, samma ork. Undrar hur deras fysiska status är, om det, ja, med rådande omständigheter, med sjukdomar och allting, hur det har varit. Jag har ingen insyn i det, men det känns som att de ligger efter rent träningsmässigt. De orkar inte spela på en hög nivå över tid för Västerås. Och det tycker jag att det är ett stort problem för Västerås här och nu, som jag är rätt osäker på.
Isak Skedung var ju en sån spelare som Västerås trodde jättemycket på. Han gjorde det väldigt bra förra säsongen, avslutade på ett bra sätt. Att man tänkte att det här är ju en spelare som kan vara bärande för vårt lag den här säsongen. Så Västerås har ju ändå, de har inte så flashigt lag, utan det är ju ett väldigt hårt jobbande lag med Henrik Hetta och de här spelartyperna. Ja, ja. Så att man behöver någon som kan sticka ut och kanske bryta lite mönster. Och där vet jag att man hade stora förhoppningar. Nu är ju Viktor Hertzberg också som en sån som kan bryta lite mönster. Nu har han ju hjärnskakning till exempel.
Mm. Så att, Sam Marklund kom in, ringde på morgonen och sa jag är sjuk. Fick inte komma då, så att han har inte gjort debut än. Men han kommer ju bli en viktig spelare för dem här när han väl är i matchtempo och matchredo.
Han passar nog in i det sättet som Västerås vill spela och det spelet de vill stå för med det här lagbygget som de har, tror jag.
Mm. Men Hilding Skedung där, det var en liten spaning jag gjorde. Undrar hur deras fysiska status är. De är ju, som du säger, det är två spelare som kan bryta mönster, kan göra saker. Och duktiga spelare har visat det på den nivån. Framförallt Hilding med dels i SHL och i Karlskrona där som han var med och tog upp i SHL igen.
Ja, tiden går fort när man har roligt och jag tycker att vi tar lite frågor här som avslutning innan vi ska tävla lite grann och jag ska ställa dig ordentligt mot väggen. Jag tar en fråga direkt från Robin Rosborg som ändå har kommit in här lite frekvent på sista tiden. Han undrar så här: tränarnas flykter från intervjuer. Det börjar bli smått patetiskt när tränare efter tränare sticker från intervjuer även fast frågorna är schyssta. Och då kan vi väl summera det här med att det började väl med att Sam Hallam försvann från en intervju och sen så var det Robert Olsson som försvann från en intervju och sen så var det väl Jocke Fagervall också här under lördagen som lämnade en intervju där han sa att nu orkar jag inte mer eller någonting sånt och lämnade en intervju. Jag kan förstå att det här sticker ögonen på folk och jag kan väl ta tillbaka till den här intervjun med Sam som han gjorde, som han lämnade intervju där han skickade en liten pik till Thomas Berglund. Och när jag såg den intervjun första gången så tänkte jag, vad fan håller han på med? Men så tittade jag ändå på den i sin helhet och då är det ju faktiskt så att Sam Hallam, han står ju faktiskt och pratar i 2 minuter, svarar på frågorna.
Ja, ja.
Och det känns som, det är så segdraget och när det rycks från sitt sammanhang att han bara lämnar så kan man ju få uppfattningen av att det där var det enda som utspelade sig. Men det är ju faktiskt ett faktum att han stod och svarade i 2 minuter på frågor innan han lämnar intervjun. Så Sam måste jag skydda. Och jag måste också skydda Robert Olsson. Det har jag redan gjort en gång tidigare. För att han gjorde det innan känslorna tog över. Han sa dumma saker. Så det tyckte jag var ett moget agerande från Robert Olsson. Och när det gäller Fagervall-intervjun så har jag faktiskt inte ens sett den i efterhand. Men det har ju du.
Ja, nej men alltså han är väl mer... Han gör ju inte annat än en förlorar. Och varje gång så ställer han upp på en intervju. Och är det inte då en tripping-grej som mot Rögle där som han rasar på eller förbannad eller så kanske något misstag. Till slut har man har inte tillräckligt med svar på frågorna. Det är ju så att jag sitter ju lite på dubbla stolar här. Men jag kan ju verkligen förstå att tränaren blir så här, nej men jag orkar inte svara på det här mer. Alltså det... För det är olika kommentatorer varje gång och de söker, det är journalister, de söker ju svaren liksom. De måste ju ställa frågorna. Men jag förstår ju att en sån som Fagervall som har förlorat mycket blir less. Peter Andersson har haft gott humör trots allt, men jag menar ett par tre förluster till då är det knappt törs man sträcka, jag skulle fan inte sträcka fram micken till Peter Andersson efter en match nu när han om han får 2-3 förluster till. Hockeypulver frågar: Raymond, Eklund och Holst i samma kedja under JVM eller smartast att dela upp dem? Låter i alla fall som en livsfarlig uppställning i powerplay. Det är ganska intressant där med tanke på att Eklund har tagit de enorma kliven. Det var ju annars första kedjan skulle ju varit Raymond, Carl Henriksson från Frölunda och Holst. De var tillsammans i U18-VM, spelade grymt bra tillsammans. Nu tycker jag att Eklund nästan kan driva en egen kedja. Han skulle kunna driva en andra kedja med, vad säger så som Gunler kanske, nu i Brynäs eller Olausson på en kant som jag tycker har varit bra. Det, alltså, jag tror man behöver inte nödvändigtvis spela dem tillsammans, Eklund och Holtz, för de kan driva varsin kedja.
Men, ja, men det är ju bra då om Raymond och Holtz och Carl Henriksson ändå har hittat varandra tidigare. Då har du en första kedja någonstans att luta dem mot, och de har ju faktiskt vunnit någonting tillsammans också tidigare. Så det är väl jättebra om de kan få gå som första kedja i JVM.
Annars är det ju väldigt mycket frågor som vi har varit inne på och pratat om. Det är HV71, det är Brynäs som diskuteras, och det är väl någonstans lite av krislagen får man ändå säga. Att Malmö skulle vara i botten, det förutspådde nog de ganska många. Men just att HV71 skulle vara där och Brynäs, det trodde man kanske inte.
Ja, men nu har vi pratat alldeles för lite Örebro, så nu får vi väl ett argt mejl från Mattias med TH igen. Men vi struntar i det, då får han väl skicka det, för nu tänker jag utmana dig.
Härligt!
Ja, så att nu gör du dig redo och jag ser att du börjar svettas lite. Nej, det gör du inte. Men vad vill du ha för någonting?
Årtal, spelare eller lag? Men ge mig ett årtal då.
Vi kör ett årtal. Det är ju min paradgren egentligen, och du missade förra gången när det var 2004. Så du får chans till revansch nu då. Då kör vi. På 5 poäng. En av alla NHL-förstärkningar som varit i Allsvenskan här under hösten. Denna säsong, eller detta år, så får hans pappa titulera sig svensk mästare i ishockey. Linköpings eviga nummer 15 avslutar sin hockeykarriär.
Ett årtal alltså. Peter Jakobsson, det är inte Jakobsson, Stefan Jakobsson hette han. Han avslutade ju alltså där. Och jag mötte ju honom i hockeyallsvenskan.
Och du är het idag. Jag känner att du är något på spåren här direkt.
Avsluta sin hockeykarriär i Linköping eller avsluta sin hockeykarriär
alltså... I Linköping.
Och jag mötte honom mitt hockeyallsvenska.
Ja, jag kan ju säga så här att han,
jag kommer svara.
Ja, absolut. Vi har fått ett svar från Sanni och så går vi över på 4 poäng. Janne Larsson vinner poängligan. Detta året har också Tjeckien sin första titel av 3 raka titlar som världsmästare, så de senare tar hem den där bucklan för alltid. Men det är klart att du också ska få en melloledtråd när vi pratar årtal. Take Me To Your Heaven med Charlotte Nilsson vinner. Känner du dig trygg med ditt svar eller?
Nej, det gör jag inte, men jag står fast vid det. Jag har inget val.
Ja, det får du göra. På 3 poäng. Pavel Brändel draftas som nummer 4. Linköping går upp i elitserien, Björklöven åker ut. Den 23 oktober är en mörk dag för svensk fotboll när Malmö FF åker ur hockey, eller inte hockeyallsvenskan, åker ur allsvenskan ska jag säga. Mörk dag för svensk fotboll skulle jag till och med kunna dra till att mästarna åker ur.
Nej, jag känner mig trygg nu.
Ja, men vad härligt. Vancouver draftar ett svenskt brödrapar som blev ganska skapliga i NHL. Brynäs vinner SM-guld den 18 april. Jag skulle kalla det för en av tidernas största skrällar i en SM-final. Och nu känner du dig väldigt säker, va?
Ja, men nu känns det bra. Nu känns det bra.
Och på en poäng. Och på en poäng då. Sanni Lindström får börja handla på Systembolaget.
Ja, 1999.
Ja, men det var ju bra. Riktigt bra. Första 5:an för säsongen för dig.
Ja, nej. Stefan Jakobsson mötte jag i... Han var ju fruktansvärt bra. Och han mötte jag 2 år i Huddinge. Och så har jag ett minne av att Linköping gick upp. Och han avslutade då i samband med att Linköping gick upp 99. Så att, men där är fruktansvärt nöjd med den. Jag är tillbaka
bra.
I matchen.
Riktigt bra. Den här NHL-förstärkningen som varit i hockeyallsvenskan som har en pappa som vann SM-guld. Vem är det då?
Det vet jag inte riktigt.
Det är ju Eito Tuulola. Hans pappa Marco vann ju SM-guld med Brynäs där 99.
Ja, just det. Marco Tuulola såklart. Just det. Bra ledtråd.
Ja. Ja, men grymt. Det var en bra avslutning att du fick en 5:a så att du är med i matchen här igen.
Ja, nej, men underbart. Nu kan, den här kommer jag segla runt på hela veckan och bara stolt som en kyrktupp kommer jag.
Vi tackar för idag med den kommentaren och så hörs vi igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.